tisdagsmöte som egentligen då är ett onsdagsmöte. Men imorgon är det nyårsafton. Och jag antar att folk har andra saker för sig. Nej, jag vet inte. Tyvärr så kan vi inte ha någonting officiellt imorgon. Så vi har lagt det här mötet. Och jag hoppas jag ska inte vara allt för lång. Därför att jag vill också att vi tar en liten stund i bön och reflektion. Och jag är väldigt intresserad av också givetvis att höra hur ni har haft det under julen och helgerna och så vidare. Så vi ska börja med bön och sedan ska vi läsa från en text i andra Mosebok, det 15 kapitlet och versarna, jag skrev 22-17, så jag skriver baklänges nu. Så det är nog inte där, utan det är 22-27. Så Herre, vi tackar dig för denna dag. Vi tackar dig för att vi får träffas tillsammans och lyssna till ditt ord. Tack för var och en som har kommit. Vi ber för dem som jobbar, är bortresta. Ganska många, men å andra sidan har vi en del andra här idag. Vi tackar dig Jesus för de som har kommit och de som eventuellt är på väg. Välsigna oss Jesus och öppna ditt ord, öppna texten för våra hjärtan, att vi förstår det. Tala till oss Jesus, i ditt dyra namn. Amen. Vad var 2014 som för er och vad kommer år 2015 att vara som? Det kan man reflektera över och anta vad som komma skall. Men den text som vi ska läsa från idag, den är hämtad från andra Mosebok, det 15 kapitlet och versarna 22-27. Jag tror jag nämnde det tidigare, men jag läser. Därefter lät Mose Israels barn bryta upp från Röda havet och de drog ut i öknen Shur. Under 3 dagar vandrade de i öknen utan att finna vatten. Sedan kom de till Mara, men de kunde inte dricka vattnet där eftersom det var bittert. Därför kallade de platsen Mara. Då knotade folket mot Mose och sade, vad ska vi dricka? Men han ropade till Herren och Herren visade honom ett slags trä. Han kastade det i vattnet och då blev vattnet sött. Där fördelade han folket, där förelade han folket lag och rätt och där satte han det på prov. Och han sade, om du hör Herrens, din Guds röst och gör det som är rätt i hans ögon och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, för jag är Herren din läkare. Sedan kom de till Elim, där det fanns 12 vattenkällor och 70 palmer. De slog läger där vid vattnet. Så titeln för kvällens budskap är att det bittra vattnet blev sött. Eller gjordes sött. Och jag har i vanlig ordning några punkter. Och den första punkten, det är att verkligheten hinner ifatt oss. Verkligheten hinner ifatt oss. Och som ni såg här i vers 22 och 23 så hade alltså Israels barn precis gått över Röda havet. Det var en helt ny realitet för dem att inte vara fångar, slavar i Egypten utan nu vara i frihet. De hade sett Herren utföra helt fantastiska under och mirakel. Och de var nu i säkerhet. Faraos armé hade dränkts i Röda havet. Och man kan tycka liksom att ni har säkert haft den här känslan ibland. Liksom. Allt är klart, allting liksom. Men nu är det liksom bara stoppa tiden. Så här ska det vara liksom från och med nu. Men det dröjde inte alls länge förrän de började att vara utan vatten. Och de vandrade alltså i 3 dagar utan att finna vatten. Och mat utan mat i 3 dagar, det är väl en sak, men utan vatten då är det livshotande. Så det var inte bara liksom en obehaglig situation, utan det var verkligen en livshotande situation. Och de kom till en plats som här kallas för Mara. Och det står här att de kunde inte dricka vattnet därför att vattnet var bittert. Och det är så, men ni har säkert hört talas om det, att det finns folk som har törstat ihjäl på Atlanten eller Stilla havet därför att man har varit ute i en båt, varit omringad med en hel ocean av vatten, men man kan inte dricka det för det är saltvatten. Så varje gång man dricker det så blir man mer törstig. Och det är ganska otroligt egentligen att vilken patetisk situation att vara omringad av kilometerdjupt vatten så långt man kan se och ändå dö av törst. Och de hade en liknande situation här där de alltså var i öknen och fann vatten, men det gick inte att dricka för det var bittert. Och Mara, det betyder egentligen alltså en plats i öknen, och ni vet hur öken är liksom, den är väldigt ogästvänlig, men kör man genom den med en bil med luftkonditionering och man har gott om vatten på flaskan eller i flaskorna, så kan man säga, vad fint. Men att vandra där ute utan de här sakerna kan vara fruktansvärt. Och det betyder som sagt var, eller ordet Mara betyder då bitter, eller att vara arg, eller att vara missmodig. Och ni vet hur många saker har hunnit ifatt oss under det här gångna året. Saker som man inte ens trodde eller visste fanns i ens liv. Liksom bara saker som har poppat upp och jag visste inte att också det här var ett problem. Jag trodde att jag var okej på det här området, men det tyckte tydligen inte Gud. Så han lyfte lite på locket och lät mig se vad som är verkligheten. Och vi ser vad som var resultatet av det här i vers 24. Folket började att klaga. Och jag är helt övertygad om att ingen här har gjort det någonsin. Så det är väl bara att hoppa över den versen. Men jag nämner den då. Därför att det står ju så. Men jag tror att alla vet vad det innebär. Och det intressanta är att det här ordet här för att knota. Ni vet den här kryddan som heter Aromat. Den görs av ett företag som heter Knorr. Och min pappa, han kallade det inte för aromatkrydda, utan han kallade det för Knorrkryddan. Och min morbror som Aina träffade i helgen, han var lite rolig. Han sa, den kryddan är väldigt gammal, sa han. För Israel knorrade redan i öknen. Så de använde den här kryddan för 3 500 år sedan. Men i vilket fall så står det här att de knotade. Och de sa, vad ska vi dricka? Och nu helt plötsligt var det en helt annan ton, ett helt annat ljud i skällan. Och de började att klaga. Och det här ordet för att knota, det betyder egentligen att stanna upp permanent. I bemärkelsen att man blir bevarad i ett slags stadie där man är arg och missmodig. Man vill inte gå vidare. Man liksom trivs på den här platsen. Man lever av att klaga och att anklaga, i det här fallet både Mose och ledarskapet och Gud och allt annat som om varandra naturligtvis. Så folket klagade, de knotade. Men i vers 25 så ser vi hur Mose ropade till Herren. Och det betyder att man kallar, eller det här ordet här, det betyder att kalla samman en grupp människor. Så det var inte bara att han ropade till Gud, utan han sammankallade folket. Och han ville nämna någonting för dem. Och så ser vi att Herren visar honom ett slags trä. Och jag vet inte så mycket om växter och så vidare. Tyvärr, jag uppskattar det, men det är ingenting som jag själv engagerar mig i speciellt mycket. Faktum är att trä, det finns vissa plantor och träd som har den här egenskapen att man kan så att säga lägga till dem till någonting, vatten eller vad det nu kan vara. Och det har den effekten att det faktiskt renar eller förbättrar det åtminstone. Men jag tror inte att det handlar om det här. Att Gud visade på någonting i naturen som han sa, okej, det här kan ni använda. Utan förmodligen så handlar det om en rent övernaturlig händelse. Ett mirakel helt enkelt. Och det är samma sak som den här fisken som åt upp Jona. Var kom den ifrån? Och folk har spekulerat. Finns det verkligen sådana fiskar? Ja visst, det finns valar som är stora nog att svälja en människa. Men valarna, de har några slags tänder som gör att de silar fisken så här och där kan inte en människa komma in. Och man debatterar de här sakerna hit och dit, fram och tillbaks. För att få en naturlig förklaring. Men om det nu behagade Gud att skapa en fisk stor nog för att svälja Jona i det här läget, så är det inga problem för Gud. Om man kan uttala ett ord och skapa ett helt universum, så kan han också skapa en fisk. Och han kan också skapa ett träd som man kan kasta i vattnet, som förändrar allting. Men vi vet att det här trädet, det är en intressant bild av någonting annat, någonting mera. I Edens lustgård så vet vi att det fanns någonting som kallades för livets träd, som de kunde äta av och fick äta av. Men de gjorde det inte, utan istället så åt de av kunskapens träd på gott och ont. Men det fanns där och vi vet inte exakt vad som hade hänt om de hade ätit av det. Förmodligen så hade Gud permanentat mänskligheten i det här stadiet och vi hade fått ett mått av härlighet att leva med. Nu blev det inte så, utan människan åt av kunskapens träd på gott och ont istället. Men det här livets träd hittar vi igen. Och vi hittar det i Uppenbarelseboken i framtiden. I det nya Jerusalem. I den värld som vi en gång kommer att vara i. Där ser vi än en gång ett träd. Livets träd. Och det står att dess löv är till helande för nationerna. Och det är naturligtvis nationerna i bemärkelsen folket som utgör nationerna. Kanske nationerna också. Men vi är nationen eller hedna folken så att säga. Och det är intressant att se att där finns det här livets träd än en gång. Och vad är då detta för någonting? Finns det ett livets träd också nu? Ja, det gör det. Korset är livets träd. Och det förvandlade den här förgiftade livet. Från ett liv av överflöd och välsignelse till, eller från ett förgiftat liv till ett liv av överflöd och välsignelse. Men sen står det här att vattnet gjordes sött. Och det betyder att det var behagligt, det var njutbart och så vidare. Men så står det i fortfarande i vers 25 att han satte dem på prov. Han satte dem på prov. Och det är precis det som Gud gör. Han tillåter situationer i våra liv att komma. Och han prövar våra hjärtan. Hur vi ska se, hur vi ska tänka om de här sakerna. Och vad han är intresserad av det är att se hur vi gensvarar. Det är som han är intresserad av. Och det fjärde och sista här punkten, det är, jag är inte färdig ännu men lät så här. Men den fjärde punkten här, det är verserna 26 och 27. Och där ser vi ju hur Herren visade barmhärtighet. Och det är intressant att se hur Gud är en barmhärtig Gud. När vi minst anade, när vi verkligen inser att vi naturligt sett inte förtjänar hans nåd och barmhärtighet, det är då vi får den. Och det är alltid lite sådär, tycker jag, att man skäms liksom, när Gud gör någonting väldigt nådesfullt. Det är en sak om man går Gud till mötes halva vägen. Såhär, men jag har ju faktiskt gjort någonting bra här. Så att du kanske belönar mig med lite extra nåd. Men när man är liksom sådär på botten av allting. Och han bara gör någonting som man absolut inte förtjänar. Då skäms man faktiskt. Men i vers 26. Så står det här att han uppenbarade sig som, nu ska vi se, måste du hör Herrens, din Guds röst, därför att det ord, ja förlåt mig, längst ner i vers 26, till jag är Herren din läkare. Och det här är ett ord som är Yahweh Rapha. Och det betyder Herren din helare. Herren din helare. Och nu när vi har Peter här från Egypten, så måste vi säga att vers 26 här får han inte ta personligt. För det står här att Gud har lagt en massa sjukdomar på egyptierna. Men Egypten i biblisk terminologi är en bild av det världsliga systemet. Och det har ingenting att göra med individerna, utan det är bara nationen då representerade det som var, det Egypten var på den tiden, den absoluta supermakten i världen. Och det var liksom, den erbjöd allt det som den här världen kan ge. Men Israels folk var kallade ut ur denna världens system, så de lämnade Egypten där de var fångna. Så nu när vi har definierat det, så kan vi gå vidare och säga att jag är Herren din läkare, Yahweh Rapha, Herren din helare. Och i vers 27 så kommer de till en plats som heter Elim. Och för er som är bevandrade i svensk frikyrklighet, så det finns här också i Stockholm, vet jag, en kyrka som heter Elim. Och vart man än åker så brukar det finnas någon liten frikyrka som heter Elim. Därför att det var en väldigt fin plats som man har namngett många kyrkor efter det. Och det står att det fanns 12 vattenkällor där och 70 palmer. Och Elim betyder faktiskt palmträd i plural. Så man kom faktiskt till platsen av palmträd. Och jag vet inte för er, men en sån här dag som idag, jag tycker i och för sig om när det är kallt och soligt och man är välklädd och sköna dagar. På ett sätt, för att säga någonting positivt. Men ändå så kan tankarna liksom gå till Söderhavet och en ö med 70 palmer där man går runt liksom i badbyxor och äter eller dricker kokosnötter eller kokosmjölk eller vad det heter. Självklart. Så det här var en väldigt behaglig plats. Så för oss är det inget konstigt att tänka, wow, man kom till en plats med 12 vattenkällor och 70 palmträd. Så det är verkligen ett överflöd av skugga, av vatten och så vidare. Så när Mose hade slängt i det här trädet i vattnet, så förändrades hela vattnets karaktär. Från att ha varit giftigt till att vara någonting mycket användbart och väldigt nyttigt och hälsosamt. Och det är intressant att se den här platsen därför att de här 12 källorna, talet 12 ser vi ofta i Bibeln. Det talar om gudomligt styre, auktoritet, någonting som är fullkomligt. Och i Uppenbarelseboken 12 exempelvis, tror jag inte, Uppenbarelseboken 20 måste det vara, och jag tror att det är verserna 12-14 rättare sagt, så står det om den nya Jerusalem. Och där står det att det finns 12 portar, 12 pärlor, 12 änglar, 12 grunder och alla de här olika portarna har namn givits efter de 12 apostlarna. Och vi ser hur Israel hade 12 stycken grundare, Israels 12 stammar, bröderna. Vi ser också hur den nya, alltså kyrkan, församlingen, har en grund lagd i Efesierbrevet 12:20, de 12 apostlarna, den andliga grunden lades genom dem. Så ordet 12 återkommer ständigt i Bibeln. Sen ser vi också att det var 70 stycken palmträd. Och 70 är också ett tal som ofta talar om till exempel fullkomlighet. Mose utvalde 70 stycken äldste över nationen. Men det är också intressant att se talet 70 för att det är 10 gånger 7. Och 10 talar också om fullkomlighet och gudomlig ordning. Till exempel ser vi ordet 10 återkomma många gånger i Bibeln i de här sammanhangen. Ordet 7 vet vi också är ett fullkomlighetens tal. Det fanns 7 olika högtider i Israel. 7 dagar i skapelsen. Gud vilade på den 7:e. Och till och med ordet 7 i hebreiskan betyder, eller roten till ordet betyder att vara uppfylld eller komplett, fullständig. Så vi har väldigt många sådana här aspekter. Så 10 gånger 7 utgör 70. Och det var 70 stycken palmträd. Så det här var en plats som var fullkomlig. De hade gått ifrån Mara, det bittra vattnet. Gud visade dem ett träd som de kastade, eller som Mose kastade i vattnet. Vattnet helades. De kunde dricka det. De kunde fortsätta sin färd. Och de kommer nu till en plats av fullkomlighet och överflöd. Med 12 vattenkällor. Inte ett, eller två, 12. 70 palmträd, inte ett liksom. Nu vill jag vara under palmträdet liksom, för att jag behöver skugga. 70 stycken. Så det var en fantastisk plats att komma till. Och jag tänkte på det, hur sanning ibland kan bli bitter. Och frågan är, hur gensvarar vi i de här situationerna? Det var många lektioner som Israels folk fick lära sig i det här sammanhanget. Om själva livet. Till exempel att vi kan inte lista ut vad som finns på andra sidan. Bokstavligen talas på andra sidan Röda havet. De var överväldigade när de kom över på andra sidan. Såg hur vattnet slog tillbaks och spolade bort den egyptiska armén. De var fantastiskt glada över den här situationen. Och ni vet hur vi kan ibland vara så där jublande glada över några omständigheter som har skett liksom och tänker det finns ingenting som kan stoppa oss. I nästa stund står vi inför en vattenkälla och vi kan inte ens dricka det därför att det har blivit bittert. Och vi blir arga, vi stannar upp i vår vandring. Vi kommer ingenstans. Vi säger, det är kört, lycka, du har lurat oss. Du förde oss ut ur Egyptens land. Du tog ett tur med faraos armé. Och här står vi nu och vi kan inte ens dricka vatten. Gud har gjort stora ting i våra liv. Stora mirakler. Och sen hamnar vi på en plats, en liten detalj. Och genast tror vi inte att Gud återigen kan gripa in. Som han har gjort tidigare. Jag vet inte, det här är bara ett mönster som upprepar sig gång efter gång. Dag efter dag. Och det är därför Gud också har gett de här bilderna och illustrationerna i sitt ord. För att vi ska kunna identifiera oss med de här sakerna. Så, om livet. Vi kan inte lista ut vad som finns. Predikan, eller Ecclesiastes som det heter på engelska. Kapitel 7. Verserna 13-14 talar om att vi vet inte hur nästa dag ser ut. Men så står det att Gud har gjort båda. Han har gjort den goda dagen och den onda dagen i bemärkelsen onda dagen i våra egna ögon. Han är inte ond i Guds ögon i den bemärkelsen, för Gud har någonting där också. Men vi upplever det så. Vi tycker att det är så. Och de lärde sig många lektioner om sig själva. Att de var själviska. Att de vandrade i åskådning. Att de inte var nöjda. Och det uppenbarades bara att de, precis som vi och alla andra människor i Romarbrevet 3 och verserna 9-20, så att det finns inte en enda god människa, inte en som har gjort rätt. Och vi upptäcker det här, liksom, vi tror att ibland går det ganska bra för oss, vi är ganska okej. Men sen märker vi vad som finns i våra egna hjärtan. Men de lärde sig också någonting om Gud. Och vad de lärde sig, det var att han är tillgänglig för att hjälpa. Han är kapabel att hjälpa och han har en önskan att hjälpa. Det är en sak att han kan, men att han också vill. Och jag tänkte på det här. Yahweh Rafa. Gud som helar. Och vad är det han helar? Han helar ett bit. Sårad hjärta. Det finns de som fokuserar helt och hållet på fysiskt helande och tecken under och mirakel och så vidare. Men det största tecknet under och miraklet, det är ett helat hjärta. Det är det som människan behöver mer än någonting annat. När vi ber för sjuka, det är absolut inget fel att göra det. Vi gör det hela tiden när vi får en möjlighet. Men det är inte det fysiska helandet som är viktigast. Och det är inte det som Gud primärt vill hela. Det Gud primärt vill hela, det är det fallna hjärtat. Och det finns bara ett sätt som det kan bli hela. Och det är genom pånyttfödelse. Det är genom att i tro acceptera vad Jesus har gjort på korset. Vad händer då? Jo, då blir det bittra vattnet sött. Därför att allt det som inte tycks ha någon betydelse. Vi bara lever detta livet och ingenting tycks ha någon mening eller syfte. Men när korset kommer in i våra liv, då ser vi helt plötsligt att lidandet, problemen, utmaningarna, de är inte förgäves. De har en viktig, viktig roll. Och jag tänkte på det att hade Gud inte tillåtit den här situationen i Israels liv eller i deras situation, då hade de heller inte känt Gud i den aspekten. Det är till och med så i 1 Petrus 1:12 att änglarna önskar att blicka in i kyrkan. Varför? Varför studerar änglarna kyrkan? Jo, därför att i kyrkan finns det syndare som ni och mig som får nåd. Och änglarna har själva inget behov av nåden därför att de har inte fallit. Men mänskligheten har fallit. Så när änglarna ser en människa tro och bli född på nytt och få någonting som man absolut inte förtjänar, ja, då lär de sig någonting om Gud som de inte tidigare visste. Och Israel lärde sig någonting om Gud som de inte tidigare visste. De hade sett undrarna i Egypten. De hade sett Röda havet och alla de bitarna. Men de hade inte sett just den här aspekten av Gud och hans hjärta och hans karaktär och hans natur. Och hur skulle Job ha känt Gud i den kapaciteten som vi ser att han gör i de sista kapitlerna i Jobs bok? Om han inte först hade förlorat allting och Gud sedan gav det tillbaks. Och hur skulle Lazarus och Marta och Maria ha kunnat känna Jesu kraft över döden, att han var uppståndelsens Gud, om han inte först hade låtit Lazarus dö? Men självklart, när man är i Jobs situation, eller i systrarnas situation när Lazarus hade dött, eller Israel när de var vid det bittra vattnet, så är det ingenting som man applåderar åt. Men jag tänkte på detta, att sen kom Gud fram och visade att han verkligen ville förändra situationen. Och vi har säkert mött en hel del bittra situationer under 2014. Jag har ingen aning om vad som väntar år 2015. Men jag är helt säker på att vi kommer att vara i såna här situationer där vattnet känns bittert. Och vi behöver ta det här trädet, korset, och lägga det i vattnet och att det får bli helat så att vi kan dricka det. Det var samma vatten, men någonting hade hänt. Det är samma väg vi lever i, men någonting händer när vi tar emot Herren som vår personliga frälsare. Och när vi lär oss att vandra i enlighet med hans ord. Det är samma väg, det är samma situationer, men vi ser dem med helt andra ögon. Och när vi tar den här häxkitteln som det här livet är av goda och onda ting, och vi lägger till det här trädet, korset, ja, då ser vi också att alla de här detaljerna som världen har svårt att få ihop, och vi också ibland, de har en mening, de har en betydelse. Och vi inser Guds godhet. Och det var det här livet som Gud erbjöd den samaritiska kvinnan i Johannes kapitel 4. Så hon gick till en källa. Och hon gick dit varje dag. Därför att vatten är nödvändigt. Jesus började att tala med henne och han sa att okej, du behöver vatten, det ser jag, det vet jag. Men om du dricker av det vattnet jag har, då behöver du aldrig mer dra vatten från den här källan. Hon sa, men det låter som ett väldigt bra vatten, var finns det? Men han talade inte om det vattnet som vi måste ha dagligen, det fysiska vattnet. Han talade om andens liv. Och han säger att den som tror på honom, ur honom eller från honom, ska vatten, levande strömmar av vatten flöda. Som det står i Johannes 7:38 tror jag det är. Och det är det som är så fantastiskt. De ofrälsta människorna lever i samma värld som oss. De möter samma situationer som oss. De måste hantera samma saker som oss. De kötsliga kristna, eller de som lever i olydnad till Guds ord, de lever också i samma värld och möter samma omständigheter. Men vi kan också vara andefyllda kristna som vänder oss till Gud och låter honom förändra och förvandla det bittra vattnet så att det blir sött, att det blir drickbart. Att det blir en oas i den här världen. Så att vi kan på ett helt fantastiskt sätt leva det kristna livet. Och vi var i en kyrka här för bara några dagar sedan, Tain och jag. Och det var inget fel det som sades och gjordes och så vidare. Men det var en sak som slog oss lite grann, och det var den här lite tunga anden som på något sätt finns där, att lite uppgivenhet, att ja, Gud, du finns ju där ute, men du är inte riktigt villig att ta itu med situationerna, utan vi får finna oss i det här. Och är du verkligen allsmäktig trots allt, eftersom världen ser ut som den är? För det fanns lite av den här undertonen. Men det här är ett fantastiskt budskap av hopp. Att det finns ingen situation som är för stor för Gud, som är för liten för Gud, som är för svår för Gud, som är för krånglig. Det finns ingenting sådant. Om vi tar trädet, om vi tar korset, precis som Mose gjorde, och lägger det i det bittra vattnet, den här världen, den här världens system, omständigheterna, problemen, lidandena, ja, då händer någonting. Vattnet blev sött. Och det här är någonting som vi kan ta med oss in i 2015. Jag är helt övertygad om att det här trädet, korset, är fullt tillräckligt för alla tänkbara situationer som kommer att möta oss och som kan potentiellt sett möta oss under det här kommande året. Och vi litar bara på att Herren gör sitt verk. Så verkligheten hann ifatt dem. Verkligheten hinner ifatt oss ibland. Vi klagar ständigt, tyvärr. Men vi kan ropa till Gud som Mose gjorde. Och Gud visar barmhärtighet. Han förvandlar det bittra vattnet så att det blir sött. Herre, vi tackar dig just nu för de här tankarna. Vi ber att du välsignar dem för våra hjärtan. I ditt namn. Amen.
Thank you for the message. That's really good.